Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nyligen stöpte AIK om sin organisation och pekade bland annat på att en del områden tappat fart i AIK FF efter att Leif Karlsson slutade. När Karlsson sommaren 2020 lämnade AIK efter 56 år i en rad roller träffade jag honom för en poddintervju. Han talade om skälet till ökningen av egna talanger i AIKs A-lag, om att våga dra ner på selektering och elitsatsning, om laddningen kring talangutveckling och med euforin när Quaison och Isak lyckades i landslaget, om att skydda unga spelare från media, om agenternas inflytande och stoltheten över att ha varit med och format många av dagens AIK-ledare. Dessutom talade Karlsson om Martin Mutumbas viktiga betydelse, om den tuffa tiden i klubben efter gallningsincidenten, om det viktiga sociala jobbet som föreningen gör, om att orka stå upp när det stormar, om att överleva i klubben trots alla ledarskiften, om den egna spelarkarriären med en cuptitel inför blott 2000 åskådare, samt om att vara målvaktstränare för Bernt Ljung, Magnus Hedman och Mattias Asper, om vinna SM-guld som ledare.
Goitom ute på kanten. Inlägget såg ju lovande ut. Och här är bollen i mål! Här kom det från Goitom. Utom räckhåll för Brattberg. Och så dimper den här bollen ner i högen av spelare. Och det är Paulus Abraham som gör 1-1 för AIK.
I dag har som blandat i ett den här säsongen är det ungdomarna som har varit det stora glädjeämnet. Bilal Hussein, Robin Tii, Erik Karl, Paulus Abraham och Tom Strannegård är några av talangerna som gjort avtryck. Och just detta att ge sina unga talanger chansen har varit ett framgångsrecept för AIK såväl sportsligt som ekonomiskt. En av nyckelpersonerna i AIK Ungdom har varit sportchefen Leif Karlsson. Efter 23 år på den posten och över 56 år som aktiv i AIK har han nu gått i pension. Och i den här podden får han förklara varför AIK varit så framgångsrika när det gäller att ta fram och förädla talanger. Och naturligtvis om hur det känns att se gamla adepter som Robin Quaison och Alexander Isak göra succé både i ligaspelet och i landslaget.
Alltså det är en rent sagt euforisk känsla. Det är jätteroligt att de har under sin tid i AIK fått den resan som har tagit dem vidare till det här. Det var inte självklart alla gånger varje gång, men de har tagit sig igenom det. De hade tillräckligt mycket vilja och ambition att verkligen ta sig hela vägen.
Under Karlssons 23 år som ungdomssportchef har klubbarnas akademiverksamheter blivit allt mer professionella. Samtidigt som de får mer och mer uppmärksamhet från såväl scouter, media, agenter och supportrar. Något som Leif Karlsson inte tycker är enbart positivt.
Det har blivit lite för mycket status att vara akademispelare, akademitränare, akademiförälder i sitt sociala umgänge i övrigt. Framförallt om de blir för unga. Problemet är när unga spelare blir på något sätt identifierade som fotbollsspelare. 14-15-åringar som har egna Instagramkonton, som kanske har tusentals följare och som håsas och hissas i alla sammanhang.
Och vi pratar såklart om den svåra balansgången mellan elit och bredd. Hur man ser till att barn och ungdomar mår bra i en tuff konkurrenssituation. Men även om hur AIK hanterade den så kallade gallningsincidenten och vad man lärde sig av den.
Ja, det var väldigt tufft och det tog ett tag innan vi liksom fick grepp om det var, vad det var som egentligen hade hänt. Och det var väl ett sånt exempel att de äldre spelarna som hade utsatt yngre spelare för någonting som absolut inte ska behöva uppleva.
Utöver detta diskuterar vi den så kallade AIK-stilen. Varför AIK varit så lyckosamt på att fånga upp talanger längs blå linjen. Om det viktiga sociala jobbet som föreningen gör. Om hur Leif Karlsson överlevt trots alla ledarskiften i AIK. Om den egna spelarkarriären med en cuptitel inför 2000 åskådare. Om att vara målvaktstränare för landslagsmålvakter som Bernt Ljung, Magnus Hedman och Mattias Asper. Och så om SM-gulden som ledare. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute.
Ålder? Ålder är 68.
Bor?
Bor på Lidingö och har ett sommarställe ute i skärgården.
Familj?
Familj, ja. Annette, hustru och 5 barn. 5 svärbarn blir det och dessutom 13 barnbarn.
Utbildning?
Lärarhögskolan en gång i tiden för många, många år sedan.
Lön?
Ja, absolut.
Vad kör du?
Jag kör en Volkswagen Tiguan.
Vad läser du?
Jag läser gärna skönlitterära böcker, faktiskt lite sån här deckare.
Vad tittar du på?
Tittar på nyheter mest, jag tittar på tv.
Vad lyssnar du på?
Lyssnar på, det blir nog 2 delsvar. Dels från tidiga 60-70-tal med Beatles, Rod Stewart och liknande. Numera faktiskt på lite mer melodiös pop, kvinnliga sånger så typ Sonja Aldén. Och så måste man ju trots allt ändå nämna Niklas Strömstedt. Inte bara för att han är AIK-are utan att han fan gör väldigt bra musik också.
Vad spelar du på?
Jag spelar egentligen inte någonting speciellt. Nej, det gör jag inte.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Ja, eftersom jag hade förmånen faktiskt att vara med på den tiden det begav sig så skulle jag vilja säga 1958 Pelé, för då var jag där.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, det är nu ett ganska självklart svar. Det blir ju AIK fotboll.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Ja, jag vet inte om jag har så stora meriter som spelare, men jag har avgjort en Sankt Erikscupsfinal 66 mot Djurgården på Stadion. Det var häftigt. Vunnit en cupguld med AIK och gjort en U23-landskamp. Det är väl det på meritlistan som spelare.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag kan nog säga att det är nog de 4 SM-gulden. Jag var ju med både 92 och 98 som tränare, målvaktstränare då. 2009, det var ju, man får säga, mina killar, Micke Stare och Björn Westerström som tog hem guldet. Och 2018 så var Björn kvar och Rickard tillkom och honom har jag också haft inom ungdomsfotbollen. Så att det är en viss delaktighet i alla de 4 SM-gulden, det känns oerhört roligt.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Ja, det finns ju faktiskt en regel, tror att den finns kvar fortfarande på 7-manna fotboll eller tidig fotboll i alla fall, att målvakten faktiskt får upp bollen med händerna vid tillbakaspel. Om jag är fel ute nu så ber jag mig ursäkt för det, men den är lite konstig med tanke på att de ska lära sig spela fotboll.
Om man säger till målvakter, vem har varit din förebild?
Faktiskt är det nog så att jag tittar ju en del på internationell fotboll och så, men det var nog faktiskt så att min egen målvaktstränare någon gång där på 70-talet, Arne Lundqvist, han gjorde en landskamp mot Brasilien också, men honom gillade jag verkligen, både som målvaktstränare och person.
Du har ju sedan varit ledare under lång tid. Vem har varit din förebild som ledare?
Jag har nog inte egentligen någon direkt förebild så. Jag har haft förmånen att vara tränare då under ett 20-tal år nästan och haft många bra målvakter. 3 landslagsmålvakter bland annat, både Bernt Ljung, Magnus Hedman och Mattias Asper. Och sen kan jag säga att jag har sett tränare på lite olika sätt vinna SM-guld. Stewart på sitt sätt, extremt skicklig fotbollstaktiker. Tommy Söderberg med sitt empatiska ledarskap på sitt sätt som jag verkligen beundrar mycket. Och sen Micke Stare var väl lite grann en mix av de 2. och Rickard också. Så att många, många goda förebilder som tränare kan jag säga.
Vilken är din favoritfilm?
Ja, jag ser en hel del på film och faktiskt är det en fransk film som heter En oväntad vänskap.
I vilka tillfällen ljuger du?
Jag vill nog påstå att jag inte ljuger. Möjligtvis någon vit nödlögn när man ska ha någon överraskning på gång.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar åt gymnastiken?
Jag var väldigt intresserad av historia och kunde hela svenska kungalängden på den tiden. Och det var väl ett intresse som lite grann lever kvar faktiskt.
Vad gör dig rädd?
En gång till.
Vad gör dig rädd?
Jag är rädd för att mina närmaste ska på något sätt skadas eller utsättas för sjukdomar eller liknande.
När var du riktigt lycklig senast?
Det var de tillfällen när jag och min fru har dels gift oss, men framförallt när vi för ett år sedan förnyade våra löften efter 25 år, vilket var ett häftigt tillfälle med alla barnbarnar på plats.
När grät du senast?
Jag gråter faktiskt oftast av lycka eller blir jag ganska tårmild sådär. Och liten episod faktiskt när jag tänker efter från senaste midsommarfirandet med alla barnbarnar, när lilla femåriga Bella se sin tvååriga yngre syster behöva hjälp med någonting. Hon ser det, springer dit, hjälper henne och sen springer hon tillbaka och gör sitt eget. Omtänksamhet och tankar om varandra, det berör mig mycket.
Stefan Ishizaki, har han något alternativ? Han har Eliasson. Och här, Alexander Isak. Ja, visst är det något på gång i AIK som fostrar många spännande egna spelare. Och det här är en av dem i AIK sedan barnsben. Aldrig spelat för någon annan klubb. Alexander Isak.
Alexander Isak är det färskaste exemplet på en spelare som fått chansen tidigt i AIK och använt det som en språngbräda ut i livet som utlandsproffs. Även om Malmö FF och Brommapojkarna definitivt är med i matchen om de starkaste akademierna, så går det absolut att hävda att AIK är en av de klubbar som varit bäst på att ge sina talanger chansen samtidigt som man skördat sportsliga framgångar. Detta trots att AIK sedan några år tillbaka, tvärt emot sina konkurrenter, beslutat sig för att vänta med akademiverksamhet till efter spelaren blivit 13 år. Du är ju sportchef för AIK Ungdom i några dagar till när den här podden spelas in. Du är ju, för att tala om, i fotbollskretsar så gillar man ju folk som stannar i en klubb under lång tid. Det är väl få som slår dig. Vad är det, 56 år eller?
Jag var 56 år. 64 gjorde jag min första match som pojklagsspelare i AIK.
Och nu när du har haft hand om ungdomsverksamheten så har man ju sett AIK den här säsongen mycket egna produkter i unga spelare. Vad känner du som har haft en del i det?
Det där är ju resultatet av ett hårt arbete under väldigt många år. Det är jättekul att liksom lite grann, man får säga så, sluta på topp. Men att se alla de här unga spelarna komma in och spela och inte bara vara med i truppen utan vara med dessutom i startelvan och göra flera gånger avgörande insatser. Än så länge så är det inte så många matcher vi ser det här, men oavsett det så kan vi säga att ett hårt arbete från en grundidé som vi kallar från U till A genom AIK som har levt under alla de här dryga 20 åren och ett oerhört hårt arbete av väldigt många skickliga, duktiga och engagerade ungdomstränare.
Är man lite krass kan man säga att det är kanske ekonomin som tvingar en att satsa på unga spelare samtidigt. Så någonting har ni gjort rätt som ändå plockat fram så många. Vad är det ni har gjort rätt?
Jag kan säga så här, jag har väl haft någon form av enkel ledningsfilosofi för min egen del. Som består av tre komponenter. Ett, tro på en idé. Till exempel här från U till A. Två, förankra den idén i klubben och hos medarbetarna. Och vid behov, vilket har haft möjlighet och kanske anledning att göra i vissa sammanhang, rekrytera rätt medarbetare till det. Och dessutom vara tålmodig och uthållig i ditt genomförande. Gör kanske vissa smärre justeringar men ändra inte om för att någonting inte har gått som man har velat. Tro på grundidén och gör en del justeringar, smärre sådana vart efter när man märker och gör analysen av att det, så här kanske vi också skulle kunna göra. Och det har anammats på ett bra sätt under alla åren, och vi har ju sett resultaten tidigare. 90-talisterna, alltså de som är födda på 90-talet kan man säga, typ Robin Quaison, Anton Saletros eller Alexander Isak, har ju bidragit både sportsligt och ekonomiskt till AIK. Och nu den här senaste, de som är födda på 00-talet, så har vi faktiskt flera som varit inne och spelat ordinarie senaste matcherna. Så att det är häftigt att kunna blicka tillbaka på det.
Om man ser till, från UTA, det låter enkelt. Vad är det man gör för att lyckas med UTA? För det låter som en knäckfråga.
Ja, grundidén ska ju finnas och vara liksom förankrad i hela organisationen. Och sen handlar det nog rätt mycket om att få in rätt medarbetare. Jag har haft förmånen att rekrytera, och ibland kanske lite tur men också lite magkänsla på vilka som är med på idéerna från början och är beredda att genomföra dem i praktiken. Jag har ju inte varit tränare på ganska många år nu, men haft möjlighet att se till de tränarna. Och det har också varit så att från ut till A, vilket kanske inte är lika uppmärksammat, har ju gällt även tränare och ledare. Tittar man på dagens organisation, ledning AIK, så klubbdirektören Björn Westerström var i 10 år hos mig, mellan 1999 och 2009. Tränarorganisationen i övrigt för A-laget, Rickard Norling, Patrik Gildefalk, Tobias Ackerman, scoutingchef, Henrik Jurelius, sportchef, kommer från ungdom. Båda tränarna på damsidan, Caroline Sjöblom och Robert Svanström, kommer från ungdom. Dessutom så har det varit en plattform för tränare och ledare som har tagit karriärväg utanför AIK. Jens Andersson har varit hos mig, Micke Stare som jag har sagt. Vi har flera som har tagit karriärväg vidare till andra organisationer, typ förbund. Sofia B. Karlsson till RF, Peter Wemberg, förbundskapten U19, Elimi Neyri som är chef över nationella fotbollsutbildningarna på förbundet. Så att vi har haft en väldigt bra plattform för många att utvecklas. Och det är extra roligt att många av dem utvecklas vidare inom AIK. Och det innebär att det finns någon form av AIK-identitet som lever vidare. Och det är det som jag tror att hela tiden har vi fått fram minst en eller två spelare varje år. Och nu har det blivit lite extra. Och det är nog också faktiskt inte bara av ekonomiska skäl, utan efter SM-guldet så gjorde man ett omtag och började titta lite grann annorlunda, för då satsar man ju stenhårt på att nu ska vi ta det SM-guldet. När det var avklarat, check på den, så tog det Rickard och Björn framförallt tag i att vi skulle kunna långsiktigt jobba med den här devisen från ut till A. Och resultatet så här långt har ju på väldigt kort tid blivit väldigt lyckat.
Om man ser till era mål så ska ni ju helst plocka upp minst 2 spelare ska vara kvalificerad för AIK här. Hur mycket tryck känner man när man liksom leder en ungdomsverksamhet i en allsvensk storklubb och de vill ha upp spelare helt enkelt?
Det handlar ju om att de spelarna som vi utvecklar enligt en väl genomarbetad utvecklingsplan som alla tränare är förtrogna med, även från de yngre åldrarna, även om vi inte har någon akademi där, så att kvaliteten på spelarna ska kunna vara på ett sånt sätt så att när de närmar sig där U17, U19 framförallt, eller P17, P19 som det heter numera, upp till A-laget, då ska det vara konkurrenskraftiga på en gång. De ska liksom vara där och ha varit med så pass mycket. Och i AIK funkar det ju så att spelare som är på väg upp, de tränar under ganska långa perioder med A-laget innan de ens erbjuder sig A-lagskontrakt. Inför sommaren nu så är det några nya spelare som får prova på, som är födda ännu yngre, 03. Så att det finns ett system som genererar möjligheter för spelare som visar framfötterna i sina ungdomsmatcher att ta sig hela vägen upp. Trycket kan vi säga att vi vill ju väldigt gärna att de här unga spelarna ska ges möjligheten. Och så som det har fungerat tidigare med Andreas Alm före Rickard, han var ju väldigt mån om att följa med och hänga med och se de här spelarna. Och nu har vi också med Rickard som tränare i den här nya satsningen också på samma sätt, alla möjligheter. Så med att det finns ett gediget intresse så är det, känns det ganska naturligt att det här händer.
Det svåra är väl ibland att om man flyttar upp spelare och sen kanske de inte får så mycket speltid i ett allsvenskt topplag. Och jag menar, en period jobbade ni med Väsby och så. Hur löser man det glappet för att de ju ska få matchtid?
Väsby var ju ett framgångskoncept, oerhört lyckosamt. Jag tror att vi fostrade om ett 20-tal A-lagsspelare på de 4-5 åren som vi hade det. Olika skäl, framförallt UEFA-regler, så funkade inte den typen av samarbete med två klubbar så nära varandra i seriesystemet. Vi har haft en del samarbete med Vasalund nu. Samuel Burin, 0-0, blivande, bedömer jag, AIK A-lagsmålvakt. Gör sin första säsong på heltid på riktigt i Superettan nu med Akropolis. Så det kommer nog att bli mera enskilda spelare som lånas ut till enskilda klubbar. För att säkerställa att de där ses som spelare över längre tid. Att de inte ses som AIK-spelare då. Men att de sen kommer tillbaka till AIK. Så har vi andra exempel också på spelare som har tagit vägen, omvägen via spel i Superettan. Typ Daniel Sundgren gjorde i Degerfors bland annat. Så det finns lika många spelare egentligen som finns det unika vägar till elitfotbollen och till AIKs A-lag.
Det är ju lätt fastna på succéerna, men det är ju många som inte kommer igenom det här nålsögat. Hur svårt kan det ibland vara att meddela dem att det blev inget?
Ja, för min del så meddelar jag väl snarast tränarna om det skulle vara så att de inte har förnyat förtroende. Och det har jag faktiskt inte behövt göra egentligen någon gång under alla åren. Utan det har varit, i de fall det har varit avslut, så har det varit lyckliga avslut. Och de har gått vidare till nya karriärer. För en tränare som ska meddela en spelare, eller en akademichef kanske snarast, så det är klart det är ett tufft besked att ge. Men det är på något sätt, ingår ju i jobbet att även ta de tuffa beskeden.
Ni drog igång er akademi för lite drygt 10 år sedan. Vad betyder att akademi? Eller är det bara ett annat ord på samma verksamhet?
Ja, alltså, vi hade ju en första lagsverksamhet tidigare. Och det går lite troll i de där begreppen. Och jag tycker nog att det gått ganska mycket troll i akademibegreppet. Det har blivit lite för mycket status att vara akademispelare, akademitränare, akademiförälder i sitt sociala umgänge i övrigt. Både man och man emellan och barn emellan och ungdomar emellan, men också på sociala medier. Att det är väldigt, väldigt statusfyllt att berätta att man är i en akademi. Så på det sättet så tycker jag att det är har blivit lite knepigt. Jag skulle gärna vilja prata att man är fotbollsspelare, man är första hand människa, men även spelar en kille eller tjej som spelar fotboll. Och att man är förälder till barn som spelar fotboll och att man är tränare och gör sitt uppdrag oavsett var det är någonstans inom klubbens organisation. Vi har ju både en akademiverksamhet för killar och tjejer och det har vi haft redan från början. Vi var nog rätt tidiga med akademiverksamhet för tjejer, för oftast blir fokus på pojkverksamheten. Men vi har en akademiverksamhet även för tjejer som vi satsar oerhört hårt på. Det är samma devis där från U till A. Det är samma idé om att ha egenfostrade spelare. Damtruppen består av drygt 50% faktiskt egenfostrade spelare. Så att man ska, det ska kallas någonting. Akademi kommer väl egentligen från engelska academy. Det är väl vedertaget begrepp. Men däremot så tror jag att det handlar väldigt, framförallt om de blir för unga. Problemet är när unga spelare blir på något sätt identifierade som fotbollsspelare. 14-15-åringar som har egna Instagramkonton, som kanske har tusentals följare och som håsas och hissas i alla sammanhang.
Hur kan man motverka det?
Ja, att man inte håsar och hissar dem så mycket. Att inte ha så mycket så här, framgångs... beskrivningar med matcher och matcher med vinster mot internationella toppklubbar, att highlighta det så oerhört mycket.
Men det ligger väl mycket på de vuxna ledarna?
Ja, det är alltså det, alltihopa är ju föräldrar och ledarfråga. Föräldrarna trycker på väldigt hårt, de tycker att det är viktigt att deras barn är framgångsrika. Föräldrar tidigare tillbaka, det var ju liksom hög lön, fint boende och sånt där. Men ofta handlar det om framgångsrika barn. Och framgångsrika barn som spelar fotboll spelar en akademiverksamhet. Så det skapar ju på något sätt status. Men jag skulle gärna se att man i större utsträckning taggar ner till det där lite grann. Och då tror jag en av de sakerna som vi har gjort, som åtminstone de yngre åldrarna har medverkat till det, det är ju att vi för några år sedan tog bort akademin i de yngre åldrarna.
Ja, för det är ju det jag tänkte också komma till, just att Ni gick ju på något sätt mot strömmen får man ju säga när ni 2017 ändrade och flyttade upp. Man blev inte akademispelare för man är 13 oavsett om man är kille eller tjej. Vad låg bakom det?
Ja, det får jag nog ta på mig personligen ganska mycket. Därför att jag både som förälder och mor- och farförälder och har sett alla de här killarna och tjejerna som spelar fotboll i AIK och haft en del samtal med föräldrar. Och när jag tillräckligt många gånger hade hört om föräldrar som berättar om hur den här uttagningen gick till. Jag var själv med och tog besluten att sänka åldern från till och med 15 eller från 13 i alla fall till 11 till 9. Utifrån någon sorts konkurrensperspektiv i Stockholm. För ungdomsfotbollen i Stockholm som jag vet att den är väldigt speciell. Den liknar nog inte någonting annat, i alla fall inte i Sverige med konkurrens och så. Och när jag hade hört berättelser tillräckligt ofta hur det här åttaårsåret inför nioårsåret påverkade familjen och familjens liksom situation och barnens mående. Jag kommer framförallt ihåg någon mamma som berättade om sin son var det då som hade sagt mamma tror att jag kommer med. Och då präglade det ett helt år och kanske tidigare än så i värsta fall. Så att det jag gjorde då det var väl att initiera, och det här är alltså i januari 2016. Initiera en översyn, ingenting mer än så, en översyn av verksamheten, akademiverksamheten. Tillsatte en intern arbetsgrupp där de då ledande var med, Johannes Wiklund som nu är akademichef, Elimineri som nu är på förbundet, Tobbe Backerman, chefskatt för A-laget var med, Björn var med som referens och Peter Wemberg var med som också nu är på förbundet. Där kom det igång diskussioner kring det här. Högljudda diskussioner, initierade diskussioner, laddade diskussioner om det här i förhållande då till om vi gör något annat, vad innebär det för vår situation gentemot andra klubbar. Så. Sen tog jag också initiativ till och tog kontakt med externt killar som jobbar inom olika organisationer, förbund och så. Så att jag fick med mig, vilket jag är otroligt glad över, både forskningsperspektivet, Per Nilsson, Centrum för idrottsforskning, de tre utvecklings- eller utbildningscheferna på hockey, innebandy och fotbollsförbundet, Anders Wahlström, RFs barn- och ungdomsansvariga, Dennis Hurtin som då var ungdomsansvarig i Älvsjö AIK som var en klubb som inte bedrev selekterad verksamhet. Tobias Östberg, medförfattare till boken Barn och ungdomsfotboll, ingen lek. Så det var en ganska bred referensgrupp. Hoppas att jag inte glömde någon nu. Men där förde vi också en dialog om det här. Och den pågick ganska länge faktiskt. Vi stötte och blötte fram och tillbaka och sådär. Och i slutändan så när vi hade gjort det färdigt så är vi mogna över att nej, vi ska inte selektera barn. Vi ska inte utsätta barn för den situationen. Där två kompisar kanske från förskolan gick i skola tillsammans. Och en just då bedömdes vara lite bättre på att spela fotboll. Hamnade i en grupp, fick en akademitränare, träningstider. Och den som inte var lika bra just då hamnade i en annan grupp och fick en föräldratränare. Och i och för sig lika mycket träning har man alltid fått möjlighet till AIK. Men det blev skillnad. Och den skillnaden ville vi komma ifrån. Och då tog vi beslutet, eller la fram det för styrelsen. Väl underbyggt givetvis med den här bakgrunden.
Vad var riskerna som man såg om man liksom, genom att göra så här? När inte andra klubbar gör så här?
Nej, alltså ungdomsupporten i Stockholm då, för de flesta klubbar i övriga landet har ju inte den här diskussionen överhuvudtaget. De börjar där 13, 14, 15, 16 kanske till och med. Med selekterade lag. Men konkurrenssituationen i Stockholm. Alliansen, AIK, Djurgården, BP och Hammarby kan vi också berätta lite grann om. För den allians där klubbarna träffas med kontinuerliga möten och sånt. Men samtidigt fanns och finns en konkurrenssituation där föräldrar väljer klubb utifrån vad man tycker klubb kan ge bäst möjlighet för en son eller dotter att lyckas som fotbollsspelare. Och tror man som förälder på att en tidig selektering och tidig uttagning till ett akademilag är vägen till ett A-lag, då kan man välja det. Det var den diskussionen som fördes. Samtidigt sa vi att ja, det finns nog en hel del föräldrar ambitiösa föräldrar till barn som tror att det är rätta vägen. Och samtidigt gjorde vi bedömningen att det fanns tillräckligt många kloka föräldrar som värnade om barns välmående mer än en tidig akademisatsning. Och än så länge så ser vi inga tecken.
Nej, för det har ju gått 3 år. Har ni märkt något tapp?
Nej, direkt första året där så det kom du lite grann liksom, vi förberedde och diskuterade och liksom hade en dialog och sånt. Men då var det en del föräldrar som valde att lämna AIK. Vilka som väljer när de kommer in som 5, 6, 7 år, det vet ju inte riktigt hur man väljer då. Men inflödet till Knatteskolan då, 5-6-åringar, det har inte minskat, snarare tvärtom. De som valde bort visas att en hel del, kanske till och med merparten av dem, har ju valt att ställa frågan och komma tillbaka. Så att det kändes inte som någon dramatisk förändring. Snarare det att vi bedömer idag, så som utvecklingen har varit i de här åldersgrupperna, att en helt annan miljö. Det är inte det här laguttagning och alla, nu ges det möjligheter, man vet att man har ganska sofistikerade system i lagen på att alla verkligen ska spela lika mycket och kallas till matcher och sådär. Det innebär att föräldrarna kan ju liksom koppla av. De som har valt att satsa på att ha sina barn i AIK, där vi då som grundregel 1A, att se på hur ska vi definieras, hur ska vi beskriva vår verksamhet, då utgår vi från barns välmående. Barn ska må bra, de ska tycka att det är kul. Vi ska skapa trygga miljöer, de ska utvecklas i de miljöerna, men de ska vara där utifrån sin egen motivation. Det vill säga inte mammas och pappas motivation, utan för att de själva vill. Och är de det, då tror jag att vi har nått steg 1 av det som vi definierar som vår strategi. Det vill säga barns välmående. Sen har vi också sagt att vi ska ändå följa de direktiv och riktlinjer som finns. Och för oss var när diskussionen om barnkonventionen kom igång inför 2020 att den skulle bli lag. Då känner vi oss väldigt hemtama med den. För vi hade liksom arbetat med den, haft den med i vårt interna utbildningsprogram för spelare och ledare. Så det var liksom bara en bekräftelse, check på att ja, men vi uppfyllde det redan med råge så som det var innan. Sen sa vi också att vi skulle följa de direktiv och riktlinjer som finns från RF, Idrotten vill, och Svenska fotbollsförbundet, spelare, lek och lär. Och följa vår egen utvecklingsplan och klubbens stadgar. Har man det som grundregel 2, det vill säga barns välmående, det här, också nummer 3, som en del av dem som undrade och en del kanske hade åsikter om och sånt, vi ska fostra minst lika många A-lagsspelare och bättre utbildade och framförallt mer att de har mått bättre under sin resa upp till A-laget och att de som inte har kommit hit också har mått bra. Det har liksom varit vägledande i någon sorts grundläggande, också i 3-steg strategi för hur ska man definiera AIK ungdomsfotboll.
Det låter ju väldigt klokt och vad jag förstår så finns det ju även stöd i forskning att göra så här. Varför tror du inte fler följer efter det?
Alltså det är ju inte så många, det är Stockholmsklubbar. Det sprids, tyvärr är det så att det sprids lite grann utanför de klubbar som har lag i Allsvenskan. En parentes i det här kan man väl säga också, Malmö FF är ett av de klubbar som har haft en tidig selektering. Men de har ju också fört en diskussion kring det här. Och vi har haft en dialog tillsammans med dem. Vi har vissa sammankomster med Malmö FF och IFK Göteborg i någon sorts liksom där erfarenhetsutbyte. Där saker vi gör. Och då har de frågat oss om hur har ni hanterat det och bakgrunden till det och sådär. Och de gör ju vissa förändringar i sin yngre verksamhet också. Tyvärr har det väl varit så att de så kallade storklubbarna i Stockholm har blivit föredöme för en del andra klubbar som också bedriver en tidig selektering. Men jag hoppas och tror att de andra anammar. Sen kan vi säga också att vårt sätt att jobba har ju då intresserat flera av de här mindre klubbarna. Alltså mindre klubbar i så mått att de inte har A-lag på den högsta nivån. Men de är stora klubbar, 1500, 2 3 000. Då har vi startat en samverkan.
Ja just det, det är ett Samspel i Stockholm.
Ja, Samspel Stockholm, jag har ju varit företrädare och förespråkare för samarbete i alla år. Och under en period bakåt i tiden, det här är någon gång på 2000-tal sådär. Då hade vi något som vi kallade för Samspel Svealand. Då var vi som max 21 klubbar till slut, ostraffbart. Men det blev för stort, för mycket och för lite unikt för de klubbarna. Så att den slutade för ett antal år sedan och liksom lades ner helt enkelt. Och jag har helt grundat på det där med, kan man skapa samverkan i större utsträckning på, i närområdet. Så nu är det 10 klubbar i norra Stockholm förutsättningsvis som har slutit oss samman. Och det är inte AIK och 9 klubbar, utan det är 10 klubbar tillsammans. Och de 10 klubbarna, där har vi utarbetat dels en gemensam avsiktsförklaring som bygger egentligen på grunderna i klubbarnas egna beskrivningar av sitt värdegrundsarbete. Det här är vad vi vill stå för. Lite grann samma som vi, med barns välmående, sund barn- och ungdomsidrott. Det har liksom varit någon sorts tema. Och då har vi format en avsiktsförklaring på det. Skrivit ner att det här är det som gäller oss klubbar emellan. Vad det gäller spelare, ledare, föräldrar, klubbarna sinsemellan. Och sen är det där, återigen i Stockholmsområdet, det som är känsligt är ju spelarövergångar. Och då har vi också skrivit en spelarövergångspolicy. Och vi har fördelat arbetet i det här, så klubbarna har varit med tillsammans allihopa och i olika arbetsgrupper och sådär. Det var Micke Torstensson, före detta spelare AIK, som är klubbchef i Sollentuna, som var den som tog mest pennan i handen eller satt vid tangentbordet. Och formulerade ett förslag som vi sedan jobbade igenom. Så det finns en tydlig spelarövergångspolicy mellan de här klubbarna där det finns ett naturligt flöde, men där ingen klubb ska ge sig på eller försöka värva någon spelare, utan med respekt för klubbarnas egen verksamhet, klubbarnas integritet och också tro på att den verksamheten som de här klubbarna har, vilket vi från vår sida och de andra klubbarnas sida, är man bra på något, då ska man dela med sig. Så att istället för att sitta och åka bil och tunnelbana i mammas och pappas bil och sådär, åka tunnelbana kors och tvärs över Stockholm för att träna fotboll, så tror vi att det är bättre att man är kvar i sin hemmiljö med sina kompisar som man har i skolan, tränar med i närområdet, bollen under armen och sticker ner till idrottsplatsen. Men att man också vet som spelare att det finns en grupp, ett nätverk där man kan vara en del i, så att den dag man lämnar och vill lämna och kanske ska lämna sin egen klubb, då finns det i det här samarbetet klubbar på olika nivåer. Allt ifrån Allsvenskan och ner till Division 4-5 sådär. Så att det finns alla varianter, och spelarflödet är ju tänkt också att gå åt alla håll, mellan klubbarna sinsemellan. Om ju AIK är den klubben som har lag i Allsvenskan idag, så ska det dels kanske komma spelare, och de kan komma i olika åldrar beroende på, men klubbarna ska hela tiden vara överens. Och jag tror som en idé är ju att antingen så fostras man och spelar A-lagsfotboll i den mindre klubben och är intressant för att komma till Allsvenskan senare, eller så går man till exempelvis AIK i samband med att man börjar på gymnasiet, en naturlig del. Jag tror att vi har någonting i samarbete med Solna gymnasium som, om vi nu vill vara, ligga i topp i väldigt mycket. Vi har någonting som man brukar kalla bäst hur man än mäter. Så är nog vårt samarbete med Solna gymnasium någonting som ligger i topp i landet. Och vill man satsa då som 16-åring på att ta sig vidare, då kan det vara ett alternativ. Så att det finns alla olika varianter. Och dessutom de spelare som då trots allt inte, som finns i våran P19-verksamhet eller F19-verksamhet, och inte tar sig upp i våra A-lag. Då finns det ett flöde åt andra hållet. Så att de kan förgylla de klubbarnas verksamhet och nå framgång där. Och kanske i bästa fall komma tillbaka igen. Så att det här spelarflödet är noga beskrivet. Och tyvärr blev vi lite stopp på det här. För vi skulle dra igång en massa aktiviteter och information och sammankomster och sånt nu i våras. Men vi låter det bero och sen kör vi igång när vi får.
Stoppar av corona helt enkelt.
Ja, av corona-effekten.
Om man ser, jag vet ju att det var någon motion på AIK senaste årsmöte, ville på något sätt komma från AIK-stilen och lite vad det här stod i ungdomsverksamheten. Det finns ju liksom en diskussion om det här med att man inte har tabeller i samma utsträckning och så. Vad är din reaktion på att det kommer motreaktion?
Ja, man kan fundera lite grann vad motreaktionerna består i egentligen. Motreaktion mot AIK-stilen har jag väldigt svårt att inse vad den står för. Jag menar, vi har ju sedan lång tid tillbaka AIK aktivt jobbat med AIK-stilen, det vill säga hur vi ska vara mot varandra, hur vi ska bete oss, liksom vilken dialog vi ska ha med varandra, på vilket sätt vi ska liksom hjälpa varandra och så hela vägen, både bland barn, ungdomar och vuxna och så. Vi har ju 5 ledstjärnor i vår verksamhetsplan som är väldigt tydligt definierade hur umgängesformen ska vara. Allas lika rätt att vara med oavsett. Vi bygger på diskrimineringsgrunderna, allas lika rätt att vara med. Så att AIK-stilen skulle vara någonting som du nämnde, årsmötet och motion och sådär, att det skulle vara någonting som man som vuxen medlem i AIK skulle vilja ta bort, det är väldigt svårt att förstå. Det är möjligt att rikta sig mot lika mycket mot vårt sätt att jobba med ungdomsverksamheten i övrigt. Vi har lagt mycket kraft och engagemang i att jobba med värdegrundsarbete. Och vi har i olika omgångar haft olika personer anställda på heltid med det. Sofia B. Karlsson, som nu jobbar på RF, var med och gjorde ett utbildningsprogram som heter Vi fotboll för alla, som ingår i vår information och utbildning för barn och ungdomar. Max Brigander, som är värdegrundsansvarig, har varit nu under ett antal år inom ungdomsfotbollen och kommer att jobba med värdegrundsfrågor och CSR i hela AIK fotboll. Att ta det på allvar på riktigt, med förebyggande arbete i det här utbildningsprogrammet Vi spelar ihop, som det heter, där vi använder bland annat här fotboll för alla, barnens spelregler, RFs material, för att barnen ska liksom se och förstå och vad det här innebär. Så att om du går ner på Skytteholm idag och frågar någon spelare vad AIK-stilen är, då tror jag att de allra flesta liksom kan ge en definition på det. Så att det skulle kunna vara något kontroversiellt, det är svårt att förstå. Men däremot så tror jag att vår satsning på det, och dessutom att vi också jobbar väldigt mycket, även om vi har en bit kvar där, på att vara en jämställd klubb, att jämställdhetsarbete och den typen av, så som en del kan uppfatta den mjuka världen, har varit någonting som en del har haft åsikter om. Och jag tar väl de diskussionerna när de dyker upp. Och det blir ganska tydligt på det här årsmötet att AIK-medlemmarna i sin helhet tycker att AIK-stilen är något som vi ska värna om och fortsätta och jobba vidare med.
Om man tar det mer spelmässigt, har ni någon filosofi hur spelet ska sättas från unga år och uppåt?
Ja, vi har ju en väldigt noggrann utarbetad utvecklingsplan. Nu är jag inte den som ska gå in i den och liksom beskriva den, för det är inte min huvudinriktning. Däremot så har vi då 4 stycken utvecklingschefer faktiskt. Och om vi delar upp verksamheten på akademin, utvecklingschef inom pojkakademin, Magnus Fanberg, tidigare bland annat i Brommapojkarna och i Brann i Norge. Skicklig fotbollstränare som är ansvarig för att utvecklingsplanen överförs via tränarna ut i träningsverksamheten. På flicksidan så har vi Malin Eriksson som har motsvarande arbetsområde hon och jobbar med, båda de här jobbar ju tajt ihop då med A-lagsorganisationen, så att det blir en nära koppling på det sättet. Har väldigt fina processer igång mellan A och U där tränarna är involverade tillsammans. Och på barn- och ungdomssidan då, så det som då Dennis Hurtin är ansvarig för numera, han som är i referensgruppen och blev anställd då 2017 för att genomföra det här. Där har han i sin tur via sina kontakter, han är en av de som jag känner som är mest påläst och kan forskning om barn och ungdom. Så har han lyckats engagera 2 stycken forskare. Så det är 2 stycken forskare, det är alltså inte forskare som sitter på ett laboratorium och forskar, utan det är alltså 2 stycken tränare som är ute i verksamheten. Och det är Marco Salvan som då är utvecklingschef för 8-12, alltså den verksamheten, killar och tjejer. Och implementerar och överför utvecklingsplaner i den verksamheten. Och James Vaughan, han är också forskare då och är utvecklingschef för 13-19. Och det intressanta är det här, de har just nu då, Mark har pågående forskningsarbete med ett stöd från ett universitet i England, Hallam University i Sheffield, om icke-linjär utveckling. Alltså barns och ungdomars utveckling sker ju inte linjärt från A till B, utan det sker ju omgångar och trappsteg och sådär. Det handlar hans forskning om, väldigt väl applicerbar i en ungdomsverksamhet. James forskning som är för mig avslutad, det är en doktorsavhandling alltså, som handlar om omgivningens påverkan på en klubbs identitet. Så han har intervjuat både tidigare ordföranden, vd:ar, supportergrupper, de som har varit länge i AIK, och har skrivit en avhandling om hur klubben på olika sätt kan påverkas av sin omgivning. Och vi ser ju också att spelare idag påverkas av sin närmiljö. Alltså, alla spelare som kommer till en träning, de kommer från olika förutsättningar. Kommer från Vildan i Djursholm eller förortsområdet där det bor många på ändå samma område, så har de olika bagage med sig in i träningen. Och vi försöker i den här utvecklingsplanen fokusera i och för sig på vad ska träningen innehålla, men också i mötet. Så det oerhört viktiga mötet mellan tränaren och spelaren, barnet, ungdomen, individen. Så vi försöker se till att de här killarna och tjejerna utvecklas i första hand som individer, som människor, schyssta värderingar. Och samtidigt så påverkar de också att jobba med sina färdigheter som fotbollsspelare. Och vi brukar ha en devis, vi har ganska många sådana. Vi brukar prata om AIK-spelare ska vara smokinglirare med skruvdobb.
Ja, vad betyder det?
Ja, det betyder att det ska vara lite finess, det ska vara lite elegant och det ska vara med att kunna både göra den där farliga dribblingen och samtidigt kunna säkerställa ett bra försvarsspel. Men samtidigt skruvdobb, hårt jobb, energiskt jobba tillsammans. Oavsett hur tränaren, nu pratar vi kanske mer om A-lag, ställer upp i spelsätt och spelsystem sådär, så ska man alltid jobba och göra sitt jobb tillsammans. Och det är det som på något sätt definierar det. Men sen innehåller det ju själva liksom pedagogiken i akademin förändrades också lite grann samtidigt som vi tog åldersbeslutet om att gå bort ifrån isolerad teknikträning, spring därifrån den konan till den konan och passa hit och passa dit, utan utgå från spelet. Spel, skapa spelförståelse. För barn slår en bredsida kanske på lite olika sätt. Då kanske inte benställning och fotisättning har så stor betydelse. Men om de ser och förstår spelet och var luckorna finns. Om man spelar bakom där, eller igenom där eller runt där. Eller om man motståndarna har bollen, hur man täcker så att inte de kommer igenom. Och har en dialog om det. Och istället för att coacha barnen om att hur de ska spela eller inte spela. Att de själva får upptäcka och ställa frågor. Hur tänkte du där? Hur såg du det? Och stanna spelet ibland, inte för mycket men ibland. Så att de liksom får upptäcka sin egen fotbollsvärld.
Hur viktigt är skolverksamheten? Trots att du pratar om dem som människor så är det ju ändå så att där finns ett mål man vill nå. Landslag och liknande. Och samtidigt ska man sköta skolan.
Oerhört viktigt. Oerhört viktigt. Och där känns det nu som att jag nämnde tidigare vårt samarbete med Solna gymnasium. Och där lägger vi oerhört stor vikt att de spelare som kommer in på Solna gymnasium, killar och tjejer, också klarar sin skolverksamhet på ett maximalt sätt. Vi har den stora fördelen då att ha träningstider som stämmer överens med vårt A-lag. Det är ganska ovanligt faktiskt. Det brukar vara lite mer obekväma tider. Men 10-0 tränar våra fotbollsspelare på gymnasiet. Det innebär att de som är i den åldern och är med i A-laget, herrar i det här fallet, tränar fotboll på gymnasiet på sin skoltid och får en bättre vardag på det sättet. Och sen nära samarbete på så sätt att våra mentorer vid skolan, brukar normalt sett vara skolans mentorer, men det är fotbollstränare, det är alltså deras egna tränare i vardagen som är behöriga att ha undervisning och sätta betyg och alltihopa i skolan. Så de har sina egna tränare som mentorer och de kan se hela deras vardag vad det gäller när det är lite körigt i skolan och vilka åtgärder som krävs för det. Så det samarbetet med Solna gymnasium är oerhört viktigt för att de här spelarna, ungdomarna, ska både kunna satsa på sin fotbollskarriär maximalt men också ha en karriär om fotbollskarriären tar slut eller om man blir skadad eller så. En civil karriär, kunna studera vidare på högskolor. Samtidigt så har vi precis nu påbörjat, som jag tyvärr inte får med och liksom följa då, ett samarbete på grundskolan med Skytteholmsskolan i Solna. Ligger precis vid Skytteholms IP, det var den största delen av hans träningsverksamhet. Där började vi med en årskurs 7 nu, det här läsåret som var, och fick ihop en klass. Till nästa år så har det här spritt sig, så då blir det, ja, 7:orna blir 8:or, en klass, nya 7:or blir 2 klasser. Och där räknar vi med att fylla på så att fler och fler spelare väljer, ungdomar väljer att kombinera det här redan från årskurs 7, det vill säga 13 år när man har möjlighet, kanske i större utsträckning, kanske i viss utsträckning resa. Men vi hoppas att många av de som bor i närområdet kommer välja det. Så att redan där ges det möjlighet för att kombinera fotboll och skola. Och för att backa ytterligare ett stadium då, alltså har också inlett nyligen ett samarbete med Solna stad som vi har som väldigt fin samarbetspartner. Idrott för alla, där vi har eftermiddagsverksamhet 4 dagar i veckan i årskurs 4, 5 och 6. Välbesökt under våren, under hösten, under våren till att börja med. Och sen tog vi det också stopp där, men vi hoppas att kunna starta upp igen. Och då är det idrott brett, det är inte bara fotboll utan alla typer av idrotter. Och vi har planerat samverkan även med dans och liknande. Så att det har möjlighet idag att vara kopplad i skola på ett eller annat sätt. Framförallt om man bor i Solna. Från 10 till 19 års ålder. Så att skolan är väldigt viktigt. Jag vet inte om det kan bero på, du frågade mig om bakgrund och utbildning tidigare. Jag var ju utbildad lärare en gång i tiden, så att det kanske sitter kvar lite grann där.
Om man pratar om, du nämner att tjejer, att hur vet man att de kan verkligen ta plats? Att man säger ju, man behöver kanske inte gå mer än 10-15 år tillbaka, så var det inte lika naturligt som det är idag. Hur ser ni till att de också får plats i sin egen akademi och får resurser och liknande?
Alltså det här med resurser och flick- och pojkverksamhet är också ett sånt där påbörjat där vi har kommit ganska långt men inte riktigt i mål. Och i AIK så är AIK en jämställd klubb inom barn- och ungdomsverksamheten fullt ut. Alltså vad det gäller avgifter, träningstider, träning och tränare och sådär, så är det lika för killar och tjejer. Akademin skiljer till viss del fortfarande. Vi håller på att täppa till ett hål vad det gäller skillnader och det avseende faciliteter, träningsfaciliteter och sådär. Det är en hemvist. Det blev också lite stopp beroende på corona i våras, men vår ambition är att få igång det fullt ut. Och då har vi kvar egentligen att vi har än så länge i större utsträckning fler tränare på heltid, deltid i pojkakademin. Och det beror till att börja med på att det har varit fler killar som har tränat fotboll på skoltid. Och det är så vi har finansierat att ha fler tränare. Det vill säga, tränar man fotboll på skolan som tränare, så är det en del i att vi får lite intäkter från skolan. Och sen blir man tränare i AIK. Och nu har vi en tydlig, mitt efterspel skickat vidare till akademichefen Johannes Wiklund då, vad det gäller pojk- och flickakademin, att det är någonting vi behöver jämna ut. Så att AIK ska i allt väsentligt vara en klubb som satsar lika på killar och tjejer. Tjejerna ska få de förutsättningar som krävs för att de ska bli elitspelare på damnivån på det sättet.
En annan faktor som jag gissar att man brottas med är ju hur ska alla ha råd? Jag menar, en del barn kommer från hem där de kanske inte har råd, det kostar ändå pengar.
Jag tycker rent allmänt att kostnadsnivån är lite för hög genom ungdomsfotbollen i Stockholm. Utan att jämföra med andra klubbar så kan vi säga att vi i akademin går inte via några föräldrar eller på något sätt kuppavgifter och sånt där. Utan den avgift man betalar, den betalar man till AIK. Då får man den verksamheten som vi kan beskriva i en verksamhetsplan och då vet man vad det är man betalar för. Samtidigt så tycker jag fortfarande att avgifter är höga och jag har inte någon gång hört någon förälder som har sagt att de har slutat på grund av det. Det kanske man inte direkt säger, men samtidigt så har vi en väldigt bra dialog på nära håll med föräldrar där vi vet att det kan vara besvärligt med ekonomin och där vi både får hjälp själva utav dels en organisation som heter Svarta gänget, ett gäng AIK-are som hjälper oss, och dels hjälper vi till själva om man tydligt och klart inte har möjlighet att betala den avgiften. Det kan vara också att man gör lite grann arbetsinsatser i olika sammanhang som gör att ingen ska behöva sluta spela fotboll av ekonomiska skäl.
Om man ser till, det är ju lätt att fråga, hur blir man bra i fotboll? Liksom? Jag menar, när man börjar så drömmer man ju om någonting. Vad svarar du de som undrar det?
Alla ska ju ha sina drömmar. Alla ska ges möjlighet att drömma sina drömmar. Och det handlar väl också om det man själv lägger in. Det vill säga den vilja och den ambition och den tid och så som man, den entusiasm man tar sig an det här. Så kan ju drömmarna se lite olika ut. Drömmarna måste ju inte hela tiden vara att spela på högsta nivå i Allsvenskan eller Europa och sånt där. Man kan ha andra typer av drömmar. Och den dagen drömmen kanske inte slår in, då kanske man kan hjälpa dem att hitta alternativa karriärvägar som tränare eller vara kvar i fotbollsfamiljen på lite olika sätt, även om man inte tar sig hela vägen som spelare.
Kan du se när du ser ett gäng sjuåriga killar och säger att den blir bra, den blir inte bra?
Absolut inte. Nej. Det finns de som ser ut som att de är skickligare på att spela fotboll och bättre bollträff och sådär. Men det finns de som påstår sig kunna säga det. Jag tillhör inte dem och jag tror de flesta inser att det är nästintill omöjligt. Utan att ge några namn. Så exempel på spelare som har slagit igenom i AIK men som 14-15-åringar så sent i karriären, kanske till och med ändå senare, inte såg som nästa A-lagsspelare. Så att man ska nog vara försiktig med att bedöma spelare på det sättet. Det är så väldigt mycket mer än bara vilken fallämnenhet man har för boll och spela med boll oavsett bollsport och så. Utan det är så mycket annat som spelar in. Så att man ska nog vara försiktig med det och det är många som tar sig vidare utan att ha varit stjärna när man var 8, 10, 12 år.
Samtidigt om man... Brommapojkarna är ju ett exempel och jag menar, det var inte så, ett par veckor sedan var det ett långt reportage i DN och hur många elitspelare de har många i landslaget och så, som ju på något sätt blir ett kvitto på att tidig selektering akademi, att det ändå är en bra väg. Kan det vara så att bägge vägarna är bra?
Var en klubb så väljer sin väg och jag väljer att inte recensera hur andra klubbar gör. Rent generellt så kan jag väl säga att vårt sätt att tänka om barns välmående väger på något sätt över så många som möjligt. Vi följer som jag sa RF-devisen, så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Och vi tror att med det sätt som vi jobbar så tror vi att fler håller på längre. Det finns ett alldeles för tidigt tapp i spelare när det gäller faktiskt också senast jag såg från Centrum för idrottsforskning typ 11 års ålder och sådär på killar som slutar, tappet är så störst då. Det kan man ha olika teorier om vad det beror på, det kan vara bristande intresse generellt, det behöver inte innebära att akademin är inom bov i dramat, men det är någon signal där som vi behöver ta på allvar. Och där tror jag att ger man möjlighet att fler upplever sig lika viktiga längre så tror jag att fler kommer fortsätta också.
De här frågorna om selektering, toppning, allting. Varför är det så laddat?
Ja, det beror nog på att det finns en konkurrenssituation och det handlar om barn. Och jag menar, barnkonventionen blir lag, barn far illa i olika sammanhang. Och då för många barn som kanske har jobbigt, om man säger så, i hemmiljö och sånt, så kan idrotten vara en plats där de kan få må bra. Och då är det viktigt att den miljön är trygg och att de känner sig välkomna och att de har schyssta kompisar där. Så att, jag tycker det är viktigt att det är en diskussion kring det här. För är det någonting vi vuxna ska liksom värna om så är det våra barn. Det är våra barn som är allas framtid.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag visste hela tiden, jag sa hela tiden att vi skulle vinna. Två dagar innan jag hade den här tatueringen, AIK guld 2-9. Alla snackade om att vi bara snackar, men vi vann till slut. Det var för min familj och alla som trodde på mig och Rinkeby och alla förorter i Sverige, man.
Martin Mutumba var en av de stora guldhjältarna 2009. Men han var också startskottet för en våg av talangfulla spelare från Stockholms nordvästra förorter som bidragit starkt till AIK de senaste åren. För de boende längs tunnelbanans blå linje har Gnaget blivit det självklara valet. Och Leif Karlsson tror att AIK har stora möjligheter att göra en social insats för områden kring Solna. AIK har ju på senare år upplevt ännu starkare knutit an till det man kallar en linje blå och liksom lokala spelare och så. Hur viktigt är det för en klubb?
Linje blå är ju en devis också då, som siktar mot blå linjen. Solna ligger också på blå linjen, även om inte det är ett område på det sättet. Jag tycker att en förankring i närområdet är av godo. Därför att det innebär att både de som finns där, kort anpassningstid till att vara i en klubb jämfört med man kommer från andra länder eller andra miljöer. Det finns också en identitetsskapande faktor, det vill säga de som har varit ungdomsspelare i AIK blir ju många av dem fler på läktarna än vad de blir i vårt A-lag. Och kan man skapa en miljö där de har som förebilder de spelare, sina kompisar. Jag vet ju, man hör de spelare nu som spelar, så deras yngre kompisar är ju sådana som har varit med tillsammans med dem och spelat på gården där hemma och sådär. Så att det skapar en samhörighet inom hela AIK-familjen. Så spelet mellan dem på plan och dem på läktaren är en kraft som vi kanske inte kan nyttja just nu, men som är oerhört stark i vanliga fall. Och den har varit stark även nu, där det finns ett samspel mellan spelare, klubb, medlemmar, supportrar, sponsorer, alla som definierar sig som AIK-are sluter sig samman. Och det hoppas och tror jag kommer definitivt att märkas i en större utsträckning framöver.
En spelare som nämns är ju Martin Mutumba, som ju har gått hem i en del ställen längs blå linjen. Och så vad är din bild av vad han har betytt?
Martin har betytt oerhört mycket. Om man tittar på spelare som har tagit sig vägen till AIKs A-lag, så är det två ganska bra exempel som är nästan lika gamla. Det är ju Martin som är född 85 och Per Karlsson som är född 86. De har ju haft en helt olika miljö under sin uppväxt. Men båda har kommit till AIK, vi har lyckats ta hand om dem och de har ju betytt oerhört mycket, både i form av framgångar och SM-guld och liknande, men också som förebilder för ungdomar där en del har närmare till hands att se Martin som sin förebild i A-laget, men den andra har Per Karlsson. Och just att ha den typen utav företrädare för en klubb som har varit med så länge dessutom är ju oerhört främjande för den långsiktiga utvecklingen.
Ja, och det är ju ingen tvekan om att många fotbollsklubbar inklusive gör en stor social insats. Liksom. Upplever du att politikerna förstår vilken insats ni och andra gör?
Jag tycker nog att vi har ett ganska bra samarbete med Solna stad faktiskt. De är lyhörda och är med på att dra igång saker. Och just nu vet jag att som jag nämnde, Max Begande som då är värdegrundsansvarig i hela AIK fotboll. Där först en dialog där jag har initierat den från början, där Björn Westerholm och han för en dialog med hur vi ska kunna utveckla det här ytterligare. För det finns ju områden i Solna också som där det är lite stökigt och så. Och jag tror generellt att en klubb som AIK som har sin hemvist i en så pass liten kommun som Solna kan göra oerhört mycket för de ungdomar som finns där. Så får vi bara chansen, vilket jag hoppas och tror att vi får, då kommer vi kunna göra mycket, mycket bra saker tillsammans för ungdomarna där.
Ja, för vilket ansvar kan fotbollen ta kring, jag menar, ser man utvecklingen i samhället rätt hårda tag och det är kriminalitet och skjutningar som blivit en del av det. Vilket ansvar kan en förening som AIK ta där?
Så AIK är allmänna idrottsklubben. Vi ska ju vara öppen för alla. Alla som vill komma till AIK ska ju ha möjlighet att komma till AIK. Samtidigt har ju vi sagt att inom ram för det här samspelet med klubben i Stockholm så tror vi att ett samspel i närområdet är än viktigare. Och i och med att det samspelet grundar sig i klubbarnas värdegrundsarbete så menar vi på att de värdegrundsansvariga i 10 klubbar, då är det inte bara 1500 barn som vi når som i AIK. Då når vi kanske 13, 14, 15 000 barn. Kan vi få igång det att på samma sätt sprida de goda cirklarna? För där vet jag att det finns klubbar inom det samspelet som gör bra saker hos sig. Kan vi ta hjälp av det vid andra klubbar och sprida det som jag på, då ska vi ta ett stort ansvar. Idrotten får ju dels statligt stöd via RF, men samtidigt betalar man tillbaka genom att varje enskild person som hindras hamna i en kriminalitet är ju en sak som gynnar den framtida utvecklingen totalt sett.
Några år sedan så hade Erik Niva ett starkt reportage om just några talanger som hade hamnat snett i kriminalitet och så. Vilka utmaningar har ni där som klubb?
Visst är det en utmaning, och vi vet ju inte riktigt allas bakgrund, men en av delarna i det här mötet mellan tränaren och spelaren som jag pratade om tidigare handlar just om att känna till, veta lite mer, ställa frågorna så att man på något sätt kommer lite grann bakom spelarens fasad, så att man där kan se om det är någonting som är far och färdig, om man umgås i fel kretsar och sådär. Så att på det sättet så kan ju större dialog man kan som tränare ha, som inte bara handlar om fotboll utan som handlar om vardagliga, alldagliga saker, om hemförhållande, familj och allting sånt där, som gör att man kan vara ett stöd även som individ och inte bara som fotbollsspelare. Det blir mer och mer viktigt, ett mer så här, empatiskt förhållningssätt hos våra ledare blir än mer viktigt i den värld som vi lever i.
En princip som ni drivs av är ju att man ska få en andra chans och helst inte stängas ut. Hur svårt kan det vara?
Nej, men vi ser väl det. Alla människor kan ju göra misstag. Man kan göra ganska grova misstag. Men om man med det sagt också inser att det var misstag man gjorde. Och i en dialog säger att det här är ett misstag som jag gjort. Det här är ingenting som jag vill fortsätta med eller fortsätta göra. Så tycker jag alla människor oavsett förtjänar en andra chans. Och det har varit ett förhållningssätt där vi gäller att ta hand om barn och ungdomar som på ett eller annat sätt har hamnat lite fel. Då kan idrotten och fotbollen och AIK vara en räddning för deras del.
Hur känns det när det finns vissa som man inte kan rädda, som på något sätt glider över i en tuffare värld? Och...
Ja, det är väldigt tråkigt och väldigt trist. Och det vi kan göra som står inom vår makt så att säga, det är verkligen att engagera sig i varje enskild individ så långt det någonsin är möjligt. Sen kan man bara konstatera att nej, vi kanske inte kan klara allting ens som klubb. Men vi har i allra högsta grad den ambitionen att göra så mycket vi någonsin kan för att alla ska liksom må bra inom klubben och fortsätta vara kvar och på det sättet inte hamna fel.
Du har ju själv nämnt, ni har både haft Sofia B. Karlsson och nu Max Bergander. Hur viktigt är det att man har någon som jobbar med värdegrundsfrågor?
Det är viktigt utifrån perspektivet att både jobba proaktivt. Det vill säga att jag har nämnt ett internt program som heter Vi spelar ihop. Varje år går vi igenom AIK-stilen. Varje år har vi dialogdiskussioner med spelare, tränare, ledare. Har föräldraseminarier med föräldrar och sånt där. Så att det är liksom någonting som präglar verksamheten i allra högsta grad. När det är sagt så kommer det ändå, när 1500 barn träffas och deras föräldrar och ledare träffas, interaktion mellan människor innebär ibland friktion. Och då finns de här personerna till hands att ta hand om det också, reaktivt. Det kan skrivas en incidentrapport när någonting inte håller enligt AIK-stilen. Och då är det i första hand tränarna, det kan vara utvecklingscheferna som ligger närmare, eller så är det Max som i nuläget är där som kliver in i en dialog med vederbörande, och då handlar det ofta om att ett samtal, då klarar man det på ett samtal.
Vad kan en incidentrapport gälla?
Ja, det är väldigt sällan är att det handlar om barn som är elaka mot varandra faktiskt. Tyvärr är det oftast det föräldrar som har åsikter om det ena och det andra, och föräldrar som uttrycker sig mot tränare eller på olika sätt stör verksamheten. Jag ska bara säga att vi har fantastiska föräldrar i AIK som i och med att vi jobbar så hårt med dem. Men det händer ibland att det går över styr i någon sorts ambition. Och då kan det vara så att två vuxna kan behöva lite hjälp att prata med varandra och reda ut det tillsammans.
Om man ser till att Max Bergander och sätter ihop en värdegrund. Ibland blir det ju så att en värdegrund känns som mer bara ord och inget. Hur ser man till att det som är fint på en ord, på en whiteboard, verkligen finns på plan?
Jag vet inte hur många gånger jag hört Max säga AIKs värdegrund ska inte vara någonting vackert som står i en hylla på kontoret, utan det var så att den lever i vardagen. Och jag vet att han tillsammans med utvecklingscheferna också för diskussion, hur kan vi omsätta AIKs värdegrund i praktiken i fotbollsträningen, alltså på plan med varandra, och iaktta hur barnen, ungdomarna, spelarna interagerar med varandra och inte bara prata om liksom passningsriktningar och sånt där, utan också så här, vad händer där mellan dig och din kompis där? Hur kommer det sig att du röt till på något sätt, eller bra jobbat när du gjorde tummen upp eller så där? Så att det här lever även i vardagen. Och som jag sa tidigare, jag tror att de flesta vet vad AIK-stilen är och står för. Att vara schysst kompis. Så att i det här fallet så skulle jag nog säga att AIK-stilen lever verkligen i vardagen faktiskt.
Ja, det är ju nästan 20 år sedan. Jag vet att det var en kris för AIKs ungdomsverksamhet, den här gallningsincidenten på något läger i Katrineholm. Vad betyder det i efterhand?
Det betyder att värdegrundsarbetet ställdes på sin spets. Vi hade haft innan, men kanske inte jobbat riktigt tillräckligt aktivt med det. Och det blev en signal till att ta tag i de frågorna. Och där jobbade vi stenhårt under ett par år. Och det är utifrån det som de här fem ledstjärnorna idag lever vidare. Då vet jag att när vi hade jobbat färdigt med det, jobbat färdigt gör man egentligen aldrig, men vi hade jobbat igenom det rejält. Då hade vi föreläsningar, barn hade gjort teaterföreställningar och skrivit dikter och sådär. Så på något sätt så landade hela det där i att, vänta nu, ja, det där hände, nu är vi här och nu tar vi oss vidare. Så vi har jobbat med liksom AIK Steels team ända sedan dess och satt det högt på agendan för att någonting liknande aldrig ska hända igen. Så det blev en viktig signal, en väckarklocka, och någonting som vi därefter liksom har jobbat aktivt med. Och därför vi tycker att det är så viktigt att det här verkligen är någonting som alla omfattas av och omfamnas av.
Hur var det där och då när det skedde? Det var ju någon slags inkilning mot...
Ja. Ja, det var väldigt tufft och det tog ett tag innan vi liksom fick grepp om vad det var som egentligen hade hänt. Och det var väl ett sånt exempel att de äldre spelarna som hade utsatt yngre spelare för någonting som absolut inte ska behöva uppleva, de tog vi oss an dem också. Så det var många, många långa samtal med de som då var engagerade i AIK och AIK-stilen. Tränare, ledare och andra. Så att när hela den processen, som var en väldigt jobbig period på många sätt, men när den var igenom, då kunde ändå de spelare som var med där och valde och vilja fortsätta göra det, även de som hade utsett sina yngre kompisar.
Hur trygg är du att det inte sker någonting i närheten av det?
Jag kan aldrig vara säker på att någonting inte det, för jag tycker att vi har gjort precis allting som vi någonsin kan med det arbete vi har gjort och som ligger så fast förankrat hos alla. Och när vi även väljer tränare och ledare så är vi noga med att liksom kolla deras liksom synsätt på deras roll. Att du är inte bara fotbollstränare, du är också en vuxen individ som ska ta hand om barn.
Fint och följsamt av Kristoffer Olsson. Här är Emil Forsberg. Olsson finns som kort alternativ. Där är Ludvig Augustinsson. Fyra svenskar i straffområdet. Quaison! Robin Quaison! Ger Sverige ledningen med ett mål mot noll. På Friends Arena i Solna.
Vad var din känsla när Robin Quaison startade i ett EM-kval på Friends och gjorde mål?
Nej, det är ju häftigt. Det som händer nu också när AIK är så väl representerade. Dels att vi är väl representerade av unga spelare i vårt A-lag. Samtidigt så är det att våra unga spelare, jag läste någonstans att när Robin och Alexander spelar tillsammans så är det liksom framtidens landslagsspelare, framtidens spelare. Kryddar man det dessutom med Pierre Bengtsson som faktiskt också är AIK-fostrad spelare. Han var en sån som valde AIK när han var 16 och gick iväg. Tyvärr gjorde inte Sebastian Larsson det. Han var ju med på sommarläger i AIK när han var 16 år gammal. Det är inte så många som kanske har koll på det, men jag lyckades inte få honom att välja AIK när Arsenal hörde av sig, men han har en viss AIK-anknytning. Det kanske var det som gjorde att han också kom till AIK så småningom. Så att lite grann så har vi från ungdom bidragit med spelare i form av både Robin och Alexander och Pierre och kanske i viss utsträckning också eller Sebastian.
Men vad är känslan just att spelare som har kommit genom er verksamhet och nu gör avtryck i La Liga, Bundesliga, landslaget?
Ja, det är en rent sagt euforisk känsla. Det är så roligt framförallt för de killarna. För någonting alla de här har gemensamt, det kan jag säga. De är fantastiska individer, fantastiska människor. Så det är sådana som verkligen unnar all framgång. Och det är jätteroligt att de har under sin tid i AIK fått den resan som har tagit dem vidare till det här. Det var inte självklart alla gånger varje gång, men de har tagit sig igenom det. De hade tillräckligt mycket vilja, ambition och verkligen ta sig hela vägen. Och det får man i allra högsta grad konstatera att det har de ju verkligen lyckats med.
Kände du kring både Quaison och Isak att det här är något alldeles extra?
De hade ju kvaliteter som var det, men det var däremot inte en självklarhet att de skulle ta sig hela vägen, för de mötte också motgångar, och det var just det här att inte vara stjärna för tidigt. Så att vägen till AIKs A-lag och landslag är kantad utav både framgång och ibland motgångar, och då gäller det att man dels själv är tillräckligt stark, men också att omgivningen ger det stöd som man behöver just då. Så de har liksom lotsats fram varsamt och fått de möjligheter som de väl har tagit tillvara på sen så småningom.
När man är ung talang så blir man gärna uppvaktad av utländska klubbar som vill att man ska komma, typ Sebastian Larsson. Vad är er inställning när era talanger får frågan att komma till Feyenoord eller Arsenal eller vad det nu må vara?
Som en upplevelse och någon del i deras erfarenhet så skulle det kunna vara någonting. Samtidigt säger vi att ni som är i AIK Ungdomsakademi eller AIK Ungdomssupport totalt sett behöver egentligen inga agenter. För den dagen som ni behöver en agent, då kanske det handlar om att förhandla om ett A-lagsavtal. Och kanske inte ens då. Så att agenter, ja, de finns. Vi förhåller oss till dem. Vi ser till att jobba med de agenter, eller jobba med, ha kontakt med de agenter som är FIFA-licensierade, men vi ser det inte som något stort problem, utan de är en del av verksamheten och vi behandlar dem med respekt precis som alla andra.
Men om en spelare vill iväg och ut, vad är er reaktion då? För jag menar, det händer ju, det diskuteras ju ofta, ska spelare gå ut till utlandet eller ska de stanna i en svensk akademi?
Jag tror att det är ganska bra om man slår igenom och etablerar sig i Sverige i allsvenskan först. Det är ganska många, det finns spelare som har gått ut tidigt, det kommer fler och fler nu som har gått ut tidigt och lyckats ta sig igenom den vägen och kommit till landslaget. Samtidigt finns det ganska många som har gått iväg tidigt och aldrig kommit vidare, fastnat där, kanske kommit tillbaka i bästa fall eller till och med slutat. När man inte har tagit sig vidare den utländska, kanske tuffa miljön som det är. Så att etablera sig i allsvenskan är väl en bra idé, och sett utifrån också ett perspektiv där man ska etablera sig i den nya klubben utomlands, då tror jag större förutsättningar om man också har gjort en del landskamper, eller en del åtminstone allsvenska matcher i sin hemmaklubb. Och pratar man rent ekonomiskt så kanske det kan också vara så att om man ska sälja en spelare som har gjort lite allsvenska matcher och landskamper, så kan väl det finnas en positiv effekt även på det.
Om man säger att det är det du säger, agenter, ni förhåller er till det, är det jobbigt när de uppvaktar för unga spelare?
Nej, jag tror att jag har en känsla av att vår filosofi i att ta hand om spelarna, att ta hand om deras liksom, tid i AIK, och också en tydlig dialog med föräldrarna och att föräldrarna litar på AIK som klubb, så tycker jag inte att det känns som något stort problem, utan vi kan hantera det ganska bra.
En annan sak som ni gärna reglerar är ju media, att inte träffa för mycket unga spelare, för att hur resonerar ni där?
Jag var inne lite grann på det tidigare, att är man stjärna som 14-15-åring med upphåsad och omskriven och sociala medier och sånt där, så är risken uppenbar att när man inte lyckas än, då blir fallet väldigt tungt och stort. Man tappar sin identitet och man identifierar sig som fotbollsspelare. Och samma sätt där, när det går väldigt fort som det har gjort för några av våra unga spelare nu de här senaste matcherna bara, då är vi lite återhållsamma för att de ska fokusera i första hand på liksom att vara i vardagen och inte flyga iväg själva. Och snarast att man fortsätter den på den väg man är. Och det finns alltid en risk om man blir för mycket upphåsat att man tappar fokus på sin huvudsakliga uppgift och spela bra fotboll.
En som hanterade det var ju Alexander Isak, som gick väldigt starkt och så. Och det finns ju en beskrivning i Johan Segui, förra AIK-ordförandens bok, om att du och Björn Westrum tog strid liksom för att klubben skulle skriva kontrakt med honom. Var det så?
Alexander slog ju väl igenom väldigt fort. Och det var väl på våren där som allsvenskan skulle börja. Och vi hade en diskussion i jag som föredragande i styrelsen om Alexander och hans situation nu och hans framtid. Och det var en väldigt odramatisk sådan. Jag tyckte att det var viktigt att försäkra oss om Alexander, och styrelsen tyckte också att det var viktigt, och så skrev vi avtal. Det var inget konstigt.
Vad kände du när det blev en sån jättetransfer som slår till och med Zlatan Ibrahimovic transfer?
Ja, det var ju helt otroligt egentligen. Att det var flera saker i det. Dels så tror jag Alexanders avtryck som fotbollsspelare, men också som individ, ödmjuk inför de framgångar som man faktiskt hade på väldigt kort tid. Och sen var det väl också en skicklig förhandling av Björn, när han såg att möjligheterna fanns att göra en så stor transfer. Så det var många saker som spelade ihop där, spelade samman, och det var ju ett bra utfall av det. För man kan väl säga att Alexander, förutom att han förgyllde AIK som spelare under de åren han var där, så kan man säga en del av grunden till SM-guldet 2018 kommer från de intäkter vi fick i samband med den övergången.
Känns det bra för er som ledde ungdomsverksamheten att säga att någonting ni hade jobbat med faktiskt kunde generera pengar till AIK?
Det är i första hand inte det vi jobbar med. Som jag sagt, jag har pratat välmående mycket nu. Det är vårt viktigaste. En del av de spelarna som verkligen vill och satsar och tar sig vidare, tar sig upp till vårt A-lag. Fantastiskt roligt. Vi gläds varje gång det händer. Om det i slutändan också kan generera intäkter till AIK, som AIK i sin tur sen återinvesterar i ungdomsverksamheten, både barn- och ungdomsverksamheten och akademin, så blir det liksom ett bra kretslopp, kan man väl säga.
Men för, jag menar, ungdomsverksamhet kostar ju pengar. Jag gissar att den måste bära sig på ett eller annat sätt, och det blir ju ett sätt att räkna hem den.
Ja.
Eller?
Det är ett sätt att göra det på. Jag nämnde tidigare Svarta gänget som är en stödfunktion, en annan AIK-organisation som har hjälpt AIK ungdomsfotboll under åren, och AIK totalt sett också, det Svarta massan. Så vi har ju, känner ju ett stöd på olika sätt, men så långt det är möjligt så går ju vi vidare helt enkelt på det som är vanligt, alltså bidrag från stat och kommun, vi har deltagaravgifter, vi har aktiviteter på skolor, vi försöker skapa intäkter på egen hand, mer och mer intresse för AIK, sociala värdegrundsarbete som företag misstänker skulle vara ännu mer intresserade av att kanske stödja den delen av AIK. Inte både elitverksamheten men även den breda ungdomsverksamheten. Så att, kan vi säga så här, under de 23 år som jag har varit som sportchef så har vi varje år gått med ett, inte alltid stort, men ett litet positivt resultat, vilket innebär att det finns en stabil grundekonomi och en ekonomibalans genom alla år.
Du har ju överlevt länge, och det är ju inte alltid lätt i Stockholmsklubbar där det är hög omsättning. Vad har du gjort som har gjort att du har...
Ja, jag vet inte. Jag tror att jag har varit ganska mycket mig själv. Och jag har ju precis haft de sista utvecklingssamtalen med den personal som jag lämnar nu. Då. Och det är glädjande att höra att en del av de epitet man får, det är som typ rak, ärlig, omtänksam och står alltid för sitt ord. Och så att jag har nog stått pall ganska trygg i mig själv, att jag själv grundad i mina egna värderingar och inte på något sätt haft anledning egentligen att svänga eller ha olika åsikter, utan stått fast på all idé, och det tror jag folk i vår omgivning har uppskattat. Jag har jobbat väldigt mycket internt inom AIK, men ganska länge i och för sig också jobbat väldigt aktivt gentemot Svenska fotbollsförbundet och SEF, och drivit frågor i SEF kring tävlingsverksamheten, utvecklingen av tävlingsverksamheten. Jag och Peter Kleve drev under Hammarby, drev under 3-4 år att vi vill få till en bättre tävlingsverksamhet för de äldsta lagen, och till slut lyckades vi, och flera sådana frågor som har funnits anledning att driva, som jag tror är grunden för att man har nått den respekten man har gjort. Var med och startade också den här alliansen, nämnde jag, för att AIK, Djurgården, BP, Hammarby träffas sedan 10 år tillbaka och har överläggningar och diskussioner med varandra. Och har man under 10 års tid från de andra klubbarna, där de har sett att har man sagt något så står man för det, då tror jag att det är större förutsättningar för att man blir långlivad.
Men om man säger AIK, jag menar, det är bara att titta på vd-posten, hur det har snurrat där, och jag menar, du vet ju hur det har, hur har du stått stadig när det har blåst, för blåst har du ju gjort.
Ja, det har blåst och jag har nog egentligen inte någon gång riktigt känt den rollen som jag har, den positionen eller jag som person ifrågasatt på det sättet. Utan jag har känt att det funnits ett stöd i den breda massan. Det finns alltid de som enskilda personer som kan ha åsikter om enstaka saker och så. Det ska det finnas. En viss sån diskussion ska alltid vara föreligga i en klubb av AIKs dignitet. Men jag har ändå känt att jag alltid haft ett väldigt stort stöd av styrelsen genom alla år, oavsett styrelse, vilka styrelser
vi har. Det har ju varit rätt bra snurr i det rummet också.
Ja, verkligen. Och vi har haft, jag tror, 7 eller 8 vd:ar under den här tiden som också har kommit och gått. Men jag har lyckats etablera bra samarbetsrelation med både vd:ar, klubbdirektörer och styrelseordförande. Och på det sättet haft en väldigt stabil position och haft möjligheten då att rekrytera personer som också har en stark integritet. Så att mycket diskussioner och högt i tak och sådär. Men när vi har diskuterat färdigt så har vi varit överens och den linje vi har kommit fram till, den kör vi på.
AIK är väldigt mycket som många av de stora klubbarna sina supportrar. Hur har du känt att stödet varit därifrån? Jag menar, du var ju en av dem som pekades ut lite i höstas när det kändes som de ville ha bort Jens T. Andersson som i slutade och även dig och Rickard och Björn och så. Hur tog du det?
Jag tänker så här när det gäller våra supportrar. Det är en fantastisk kraft. Och så som de är supportrarna sjunger och håller i och stödjer sitt lag så är det en framgångsfaktor. Sen om det bland supportrarna finns någon som har åsikter antingen på A-lagstränare eller sportchef eller ungdomssportchef eller vad det är, så är jag beredd att ta den diskussionen alla dagar i veckan och har delvis gjort det. Och jag tycker det är bra i AIK att det finns möjlighet att framföra kritiska åsikter och de ska vi stå upp för. Så att jag känner det som att det finns en ömsesidig respekt. Det var lite roligt faktiskt när i höstas var det någon gång i november först annonserades att jag skulle sluta till halvårsskiftet. Och då kom det väldigt många så här, glada tillrop och du har gjort ett bra jobb och sådär från väldigt många fotbolls-Sverige och AIK och sånt där. Men någonting som gladde mig lite extra var faktiskt att en del av dem som har varit ganska kritiska bland supportrarna på en del av de beslut som jag hade varit med och drivit och tagit skickade hälsningar som ganska många var inne också och liksom tyckte var bra. Och det var liksom heders 56 år även om vi inte haft samma uppfattning i olika frågor. Och det uppskattar jag också.
Hur ofta har du varit rädd i din roll eftersom det ju kan blåsa i en stor klubb?
Ingen gång. Jag har aldrig varit orolig för mig alltså fysiskt på något sätt överhuvudtaget.
Vad känner du just när du tittar? Du har ju nämnt hela den ledargenerationen som du varit med och tagit fram. Vad känner du kring det?
Ja, det är ju en oerhört stolthet att dels ha haft förmågan i de flesta av de här fallet att identifiera deras kapacitet och framförallt deras potential. Att ha gett dem möjligheten att AIK ungdomsfotboll är en plattform för så många som tar sig vidare inom AIK eller utanför AIK. Jag tror att Jens T. Andersson myntade det ganska väl när han hade varit assisterande tränare någon vända och han och jag hade ett resonemang kring ett uppdrag i AIK ungdomsfotboll 2010. Var väl, och vad som skulle trigga honom att vara där, då nämnde han att han uppfattade AIK som var en utvecklingsinriktad miljö. Och det är ett ganska bra epitet att de som finns i AIK har alla möjligheter att utvecklas. Jens blev ju sen sportchef lite senare det året, där han gjorde ett fantastiskt jobb. Och det är väl en av dem som jag tror kanske saknar lite grann i AIK.
Vad ser du framåt för AIK och vad blir viktigt?
Viktigt är att man vågar hålla i och det tyckte jag var glädjande att se Rickard och hans beslut inför Hammarby-matchen. Det hade kunnat vara lätt att falla för trycket i att satsa eller inte våga satsa vidare på det både spelsätt och de spelare som man hade blivit när Norrköping hade lite grann kört över AIK får man väl säga matchen innan. Det visar på styrka, det visar på förtroende från ledning att ta det beslutet och det är en vägledning för framtiden samtidigt att klarar man den persen även om ni kommer kunna ta emot i matcher framöver så har man ändå stakat ut färdvägen till att den satsning man har bestämt sig för, att den kommer att gälla även över tid.
Du har ju ett förflutet som spelare, började som ungdom, du nämnde själv i att avgjorde Sankt Erikscupen. Sen var du ju målvakt och vann kuppen och så. Hur var det att spela för AIK på 70-talet? För jag utgår från att det skiljer sig från hur det ser ut på Friends idag.
Det var ju lite annorlunda. Jag har sett några sekvenser från tv-inspelningar, tv-inslag där. Och det gick lite långsammare, det var lite lugnare på många sätt. Under den perioden så var väl inte AIK under spelarkarriären det mest framgångsrika. Vi kom tvåa 72-74, då hade vi inte jag börjat spela så mycket. Sen spelade jag 75-80, var med, inte själv som jag skadad, 79 på hösten. Var med, tog tillbaka AIK till Allsvenskan sen 80 och insåg då, tyckte väl då att kanske en karriär som målvaktstränare kunde vara någonting som jag kunde satsa mera på. Och på den vägen blev det då under två decennier i stort sett.
Du var också med och vann cupen, men det kanske inte var så stort på den tiden. Jag tror ni såg mitt lag i Landskrona Boys i dubbla matchen.
Stämmer på Landskrona IP först och sen på Råsundastadion såklart. Och det hade varit 2000 åskådare och sånt där på Råsunda.
Ja, det var inte större än så.
Nej.
Var det helt naturligt för dig att stanna? Du var utbildad som lärare också, men du ville ändå ha en fot kvar i fotbollen.
Ja, i och med att jag började i AIK då för 1964, det låter ju som att det var väldigt länge sedan, det var i alla fall förra seklet en bra bit in på det, så hade jag väl någon idé om att jobba 10 år med varje grej innan jag provade något nytt. Så jag var lärare i 10 år, jag jobbade på Folksam i 10 år. Det bästa med de 10 åren på Folksam, att det var där jag träffade min fru Annette. Sen var jag liksom, tyckte att jag hade gjort mitt där någonstans och fick väl en fråga av Sune Hellströmer, tror jag någonstans, om inte ett jobb i AIK kunde vara någonting. Jag sökte ett jobb på förbundet då faktiskt. Så jag lämnade Folksam och halvtid AIK. Ett halvt steg ut i ingenting. På den vägen är det väl. Det fanns en anställd då och nu är det väl ett dryga 20-talet. Så att det har varit en viss utveckling av ungdomsfotboll under de här 20 åren.
Om du ser tillbaka som tiden som målvaktstränare, vad var mest givande med det?
Det var lite grann samma sak där, utan att jag tänkt på det så mycket, så var det väl att ge de spelarna, de målvakterna som var där, Magnus och Bernt Ljung och Asper och de andra som fanns med i under de åren som jag var målvaktstränare, var de som varit mest lyckade, alla tre landslagsmålvakter, att ge dem möjligheten att ta vara på sin talang och utvecklas och nå maximal effekt. Just det här att på något sätt hjälpa andra att utvecklas har blivit lite grann en ledstjärna för mig i mitt liksom, yrkesliv.
Nu när du slutar, hur blir det att följa AIK då?
Jag kommer följa AIK till att börja med på distans här. Jag kommer fortsätta följa AIK. Och riktigt hur det blir, det vet jag inte. Jag vet inte riktigt heller om livet som pensionär ser ut. Jag har fått prova på lite grann nu här under våren att jobba hemifrån och så. Jag har fått lite förfrågningar om tänkbara uppdrag och sådär. Men vi får se. Jag tänkte börja med att landa med semester från och med 1 juli och ett tag framöver.
Stort tack!
Tack så mycket för att jag fick vara här.
Podden var som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller er kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan och den här vårsäsongen. Nu tar podden uppehåll och är tillbaka någon gång i slutet av augusti. Stort tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.